Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avsnitt 136 är definitivt avsnittet för dig om du är intresserad av simning och triathlon. Fredrik Lundin, mest känd som coach Ludde, har bland annat 15 SM-guld efter sin 10 år långa karriär som simmare på elit- och landslagsnivå. Efter den sista tävlingen sadlade han om till tränare som bland annat ledde till uppdrag som coach åt Lisa Nordén. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre.
Jag heter Sara och är marknadschef på Holiday Club i Åre. Hela hösten har vi renoverat och byggt ett stort inglasat satsgym, en yogasal med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang som heter Grow med mycket vegetarisk mat och sen bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till Åre just nu är att packa med pannlampa när du åker till Åre. Längdspåren i Björnen, de är nämligen folktomma när mörkret lagt sig och det är otroligt mysigt att föra fram i mörkret under stjärnhimmeln. Om du vill stanna inomhus på kvällen så har Sats Åre öppet mellan klockan 6 till 24.
Du som lyssnar på Husky har alltså 10% rabatt när du bokar boende på Holiday Club i Åre. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkoden Husky när du bokar. Koden gäller för ett begränsat antal rum fram till den sista augusti 2017. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Det är slutet av mars när vi spelar in det här. Börjar det rycka i öppet vattennerven. Börjar man liksom så här längta ut och tänka sig, ja men nu snart kommer det kanske vara 15 grader i vattnet i Järlasjön typ, eller?
Ja, absolut. Visst är det på det sättet. Man ser ju också på sociala medier att det är många som har varit inne och simmat i bassängen och de längtar ut. Det finns mycket som... Det är en helt annan sak att komma ut och simma i öppet vatten i olika sjöar och kanske hav och sådär. Det är en helt annan sak.
Hur beskriver du ditt jobb när folk frågar vad du pysslar med?
Ja, jag pysslar med det mesta inom idrott skulle jag säga. Dels så jobbar jag som sportchef, har strukturellt jobbat i Neptun.
Simklubben alltså?
Ja, simklubben Neptun som är Sveriges bästa simklubb. Där organiserar jag, leder, försöker utveckla verksamheten. Sen har jag mitt egna bolag då, som är coach Ludde. Jag gör allting. Där är jag coach själv också då. Ute i mestadels öppet vatten. En del resor gör vi, en del med företag. Så jag är väldigt blandad i det jag gör. Jag har väldigt spännande jobb.
Vilka kallar dig för Fredrik och vilka kallar dig för Ludde?
Det finns en person som kallar mig för Fredrik. Det är min mamma.
Är det så?
Så är det. Oftast är det när jag inte har skött mig. Då blir det Fredrik, då vet jag att det är allvar.
Men hur länge har det varit Ludde?
Ja du, jag vet inte exakt. Jag skulle tro i varje fall en 35-40 år. Jag är idag 42. Så att, ja, mestadels av mitt liv. Så att, det är nog ingen som vet vem Fredrik Lundin är. Men säger man Ludde, då är det nog fler som vet.
Din barndom, var tillbringade du din barndom någonstans?
Jag är uppväxt nere på Österlen. Och mamma, pappa ute på landet. En bonddräng var precis vad jag var.
Är det så? Ni hade bondgård?
Oh ja.
Mm-hmm. Alltså en riktig, en aktiv bondgård? Oh
ja.
Inte bara en...
det var åkrar och det var kor och det var grisar och det slaktades. Och... Mm-hmm. Ja, jo då. Så det var höns och ja, hela maskineriet.
Var det aldrig en plan, en dröm att ta över gården?
Nej, mina föräldrar skilde sig och då bodde min pappa kvar då på gården och sen sålde han den. Nej, det har väl aldrig intresserat mig det där riktigt. Dock så min bror bor kvar där nere och är mycket mer inne på det där.
I för sig så kan ju nu när jag tänker på det så att leva som bonde och att leva som simmare har egentligen fler likheter än vad man kanske kan tro eftersom ni bägge har en tendens att gå upp okristligt tidigt och så här... innan klockan är 6 på morgonen så har man redan liksom gjort en halvdagsverke typ. Är inte lite så?
Jo, så är det. Jag har aldrig haft problem med morgonen. Inte alls. Det är snarare att jag är som bäst på morgonen. På morgon och förmiddag, det är prime time för mig.
Ja, men det är så en arbetsdisciplin som är liksom som du har fått ifrån och livet på gården typ.
Ja, säkerligen. Det startade ju där och sen så var det ju de här tidiga morgnarna. När jag själv simmade in i Malmö så hade vi 5 morgonpass i veckan som började klockan 6 och då skulle vi vara där 5:45. Så att, ja, det var en tidig arbetsdag. Så sitter du kvar såklart. Men sen tror jag det är väldigt individuellt också. Det var några som vande sig och, som jag då. Vissa har inte vant sig överhuvudtaget. Så att, men för mig passar morgonen utmärkt.
Däremot så vet jag ju att som lantbrukare har man kanske inte så här jättemycket tid till saker och ting. Så vad hade sport och träning för plats i familjen?
Ja, det var inte mycket. Jag tror inte min bror överhuvudtaget har sparkat på en boll. Han tyckte A-traktorer var mycket roligare. Min syster, nej jag skulle inte tro heller. Hon kanske simmade lite grann tror jag faktiskt. Men det var nog det. Min mamma har varit sportintresserad hela tiden med min pappa. Totalt är ju intresserad.
Vad hände med dig då?
Nej, efter de skilde sig så flyttade jag med mamma. Någon mil bort. Bodde med henne. Och så då flyttade jag min bror till lägenhet. Han var så pass mycket äldre än vad jag var. Min syster bodde kvar hos pappa ett tag. Men sen flyttade hon till hus också. Så att... ja, familjen egentligen flyttade isär ganska ordentligt.
Men var det i samband med det som du fick, eller som du började med sport då?
Ja, jag tror faktiskt det var något så. I skolan jag gick, där spelade jag lite innebandy, kommer jag ihåg. Det var nog inte så långvarigt och det gick nog inte så där jättebra heller.
Simningen räddade dig från innebandy?
Ja, det var nog så. Ja, men jag var en vanlig sån här liten kille som spelade innebandy, fotboll, man provade tennis, prova på simningen en gång och sen så blev det tvingad av min mamma.
Men var det så att du hade någon slags förebilder inom olika idrotter?
Nej.
Att du, så här, att du ville bli fotbollsproffs eller sim?
Inte alls. Nej. Inte alls på det sättet att jag sett upp till någon eller leva det livet eller ha den passionen. Nej.
Du och jag var ju och fikade för några veckor sedan innan den här intervjun och då berättade om en ganska... bra scen ifrån din barndom som jag har skrivit gnället i bilen.
Ja, okej.
Okay. Kan du inte berätta om den?
Jo, det var ju då när de hade flyttat isär mina föräldrar. Jag var på väg med min mamma i bilen. Vi bodde i Hammenhög och vi skulle till Simrishamn. Om jag kommer ihåg så är det ungefär 2 mil däremellan så det tar väl ungefär 20 minuter att köra. Och vi sitter i bilen. Jag gnäller att jag inte vill åka dit. Jag vill hellre göra något annat. Jag tror att det var att jag ville spela fotboll med mina kompisar. Så vi sitter där i bilen och jag gnäller och min mamma får spel på mig. Så hon tvärnitar bilen, svänger in och så säger hon till mig liksom, okej, nu får du ta och bestämma dig. Om du vill vara med dina kompisar eller om du vill åka och simma. På den, jag tror det tog kanske 5-10 sekunder för mig att bestämma mig. Nej, men jag vill åka och simma. Och för mig är den väldigt, väldigt tydligt. Då gjorde jag på den lilla tiden där så gjorde jag mitt livsval. Som gjorde att jag har fått en annan inriktning i mitt liv än kanske bo nere på Österlen.
Men kommer du ihåg vilka tankar som flög genom huvudet då när du satt och grubblade? Eller är det bara efterhandskonstruktioner då om du ska försöka tänka tillbaka på vad det var som gjorde att du ändå... Var det någonting som lockade med simningen då?
Nej, inte simningen som idrott. Nej, det tror jag inte. Det var snarare att man skulle slutföra det. Och det var det min mamma sa då, att om vi bestämmer oss för att åka och simma så simmar du säsongen ut eller terminen ut. Sen kan du få byta om du vill, men om vi ska åka simma nu så åker vi simma.
Det var så här pliktskyldigt?
Ja, men det var nog så.
Hur började ditt liv, eller jag antar att någon gång så började ditt liv präglas av simningen på så vis att ditt sociala liv och kanske din identitet började formas kring simningen. Hur gick den processen till?
Jag simmade då i Österlen sim. Jag vet inte exakt, men det kan vara ett par år som jag simmade.
Vad är du för ålder nu ungefär?
Nu är jag väl runt 10 skulle jag tro. Ungefär 10 år. Något år efter det så flyttade vi till Tomelilla. Och då fick jag en tränare där som var väldigt duktig tekniskt, som också utvecklade mig att jag kunde simma tekniskt bättre. Fokus var kanske inte så mycket på att träningsprocessen skulle bli så mycket bättre, snarare hur jag gjorde det för att hålla energi nere. Och då fick jag en bra utveckling. Och det blev roligt. Jag var bra på det med simningen. Så jag var väl där i 2-3 år. Och efter det så bytte jag till Ystad simsällskap. Och då började väl egentligen på riktigt min simresa.
Omkring 10 år, du simmar i simklubb. Vad är det för typ av simning du håller på med då? Och liksom, vad är det för typ av tävlingar och vad är det för simsätt som du... Ja,
det är nog alla simsätten.
Men är det så oftast? Eller liksom, ska man som liten, som ung i simklubb gå igenom, du ska lära dig allt? Eller blir det en specialisering ganska tidigt? Att nej, men du kör bara fristil eller du kör bara fjäril eller bara bröst? Eller?
Nej, men när du är runt 10 år, eller när jag var 10 år också, så då lär man sig det mesta. Och det står jag för än idag, att det behöver inte handla om simningen som idrott. Det är idrott överhuvudtaget, att man ska hålla på med så många idrotter som möjligt. Så man provar sig fram, man hittar det här man tycker är kul. För det är det egentligen som är det allra viktigaste, inte hur bra du blir.
Vad tyckte du var roligt med simning då? Hade du något simsätt som var liksom, det här var roligare?
Nej, jag var väldigt duktig på att träna. Det skapade mig, min identitet och mitt självförtroende.
Hur menar du att du var duktig på att träna?
Ja, alltså jag var tävlingsmässigt när jag var ung, så var jag kanske inte skillad för liksom, jag brydde mig inte så mycket tror jag. Ja, det var någonting man var tvungen att göra som idrottare eller som liten barn, liksom, att jag skulle tävla. Mm. Men när jag blev äldre sen såklart när man tränade väldigt bra och man hade liksom den här jävlar anamma i träningen, så kom ju också resultaten utav det. Och då gick det ju bättre på tävlingar.
Du bodde på Österlen. Att simma ut i havet, var det någonting man gjorde?
Nej, det gjorde man inte. Inte på den tiden. Öppet vattensimning var inte så jättestort då. Det har ju kommit senare tid.
Hur såg det sociala livet ut? Var det liksom, hängde du med simklubbs, liksom kompisarna på simklubben även utanför liksom hallen också? Eller blev det liksom...
Jag tror jag gjorde det mestadels med simkompisar. För att eftersom vi bodde på ett ställe i något år så flyttade vi sen vidare till nästa ort. Och då fick man nya kompisar. Och det som var det sammanhållande där var ju simningen. Så att jag är rätt säker på att jag skapade väldigt bra, eller hade bra kompisar runt omkring som också tyckte det var kul med simningen som jag gjorde. Ja.
När skulle du säga att du började bli mer seriös? Jag antar att jag brukar inte vara omkring, jag tänker, om jag kan titta på mig själv, liksom, min egen skolgång, så här, när man höll på och spelade fotboll, liksom, så var det väl omkring så här, sjuan, åttan kanske. Så antingen så fortsatte man och då var man lite mer seriös, eller också, det var då det gick från lek till allvar. Hur funkar det för dig och hur funkar det inom simning?
Nej, men det var ju ganska likt som du berättar. Det var då när vi flyttade från Tomelilla till Ystad också, när jag var 14-15 och gick i nian där. Och innan jag började gymnasiet, och det var då det började gå riktigt bra för mig också. Den största utvecklingskurvan kom. Och jag hade väldigt duktiga tränare med mig hela tiden. det kanske jag inte tyckte just då, men när man tittar tillbaka så var det väldigt duktiga tränare och ledare jag hade runt omkring mig.
De här rosa skimrande minnena, mm. de här minnesbilderna, de är väldigt så här, lyckliga.
Ja, väldigt. Det är så, när jag kommer ner till Österlen så då ringer jag alltid min gamla tränare.
Jaha.
Och träffar dem.
Ja, vad roligt.
Det kan vara bara en kaffe, det behöver inte vara någon stor grej. Men som i somras då var jag och min fru hembjudna till min tränare som jag hade i Ystad. Och vi hade en hel kväll hemma hos honom.
Det är ju ett ganska bra kvitto ändå, måste jag säga. När du började bli mer seriös och när du hade en väldigt bra utvecklingskurva, vad hade du för mål med din satsning på simning då? Vad hade du för mål? Hur såg målbilderna ut? Liksom?
När jag var 15 år, då tog jag mitt första guld på svenska ungdomsmästerskapen.
I vilken gren?
Jag tror det var 200 meter fjäril som jag tog det då. Jag har egentligen alltid varit en medeldistansare i simningen. Inte någon sprint och inte något jättedistansare, så medeldistans.
Och då är 200 meter medel?
Ja, 200 meter och 400 meter medeldistans. När jag tog det där, då fattade jag rätt snabbt att det här kan jag bli bra på. Så när jag var från 15 år när jag tog, det var 1990. 1991 då vann jag SM första gången när jag var 16. Så det året hände ju väldigt mycket. Jag har inga speciella minnen så att jag bestämde mig att nu ska jag vinna SM om ett år. Men det måste vara någon... Det är den där träningen, att jag var väldigt duktig på att träna. Så att, och jag drog med mig ett självförtroende som hette duga.
Det här livet i poolen, blir man aldrig så trött på kakel och klor liksom?
Nej, jag har inte blivit det. För dels var det så mycket som var motiverande när man blir duktig. Att man kom med i landslaget. Jag var med på EM första året, ja, 91, 16 år gammal. Så hela vägen då under 90-talet så var jag med i landslag. Och det var häftiga resor. Och man var med på mästerskap. Man hade Ander Holmertz och man träffade på Louise Karlsson och man hade Lars Frölander och Therese Alshammar. Alla de här superstjärnorna träffade man på och var inne i den resan. Det var bra kamratskap. Den var väldigt, för mig var den väldigt nyttig, för eftersom jag inte hade någon pappa som fanns med i mitt liv jättemycket så hade jag andra att fixa upp till. Så det var väldigt nyttigt för min uppväxt.
För om du ska liksom ta en passage här och skryta lite med meriter och så ifrån din tid som elitsimmare, vad är du mest stolt över? Vilka resultat kan du flasha med?
Ja, alltså 15 SM-guld är väl trevligt att ha i ryggsäcken. Sen var jag allsidig, så jag tröttnade ju aldrig. Det var inte att jag simmade en distans eller ett simsätt. Jag simmade flera, så jag kunde byta också. Så det var nog det som fick mig liksom att över tid också vilja hålla på med det här. Det som jag är mest stolt över, det skulle jag tro att jag var den första svensken som simmade under 2 minuter på 3 simsätt. Nu är det många som gör det, men på den tiden när jag simmade så var det inte vanligt. Och då gjorde jag det på 200 fjäril, jag gjorde det på 200 ryggsim, jag gjorde det på 200 frisim.
Vad var det som motiverade, alltså det som motiverade dig under den här tiden var att kunna se på dina egna framsteg, eller?
Absolut.
När började det liksom, hur såg utfasningen ut? När du började liksom, från det, tankarna började dyka upp att du inte skulle fortsätta som elitsimmare och till att du tog steget?
Efter jag simmade i Ystad, det gjorde jag till 93. 93 så bytte jag till Malmö Kappsimningsklubb. Och då var det väldigt mycket träning, jag simmade kanske 90. 100 000 meter i veckan under ett par års tid. Fick bra resultat, men det kostade väldigt, väldigt mycket. Framförallt kanske den mentala delen. Om jag skulle byta idag så skulle jag kanske gjort lite mindre då och sett mer det här över få in den träningsmängden över lång sikt.
Ja. Men då att det kostade mentalt, du blev liksom slutkörd?
Ja,
liksom
lite avtrubbad.
Avtrubbad. Liksom.
Så då, sen flyttade jag tillbaka till Ystad 1 och så hängde jag där. Det var väl egentligen den enda tiden i mitt liv som det var, man var ute och festade på ordentligt sätt. Liksom. Det var många gånger som man, det var väldigt mycket festande, och sen dagen efter så kunde man åka på en stor tävling och köra en stor tävling. Det var liksom inga konstigheter. Men det var under ett års tid. Sen bestämde jag mig för att flytta till Stockholm. Och det här, då är vi inne 96, hösten 96. Och då var det för att söka ett nytt, någon som motiverade mig mer än det jag hade redan gjort. Alltså simningen och träningen var ju den samma, men jag ville till nya kompisar, ny miljö, ny tränare.
Och då kom du till Neptun, eller?
Ja, då började Neptun.
Vad var Neptun då?
Ja, då var det Sveriges bästa simklubb på den tiden.
Mm. Det har liksom fanarna hållit högt i lång tid, så att säga.
Ja, absolut. De är ju väldigt anrika. Mm. 90-2000-talet.
För du kommer att bli tränare inom simning. Vad hade du själv för relation till... För jag antar att du har hunnit med att avverka en hel del tränare under de här åren då, från som liten till du lav som elitsimmare. Vad hade du för relation till dina tränare?
Hatisk. Den var väldigt hatisk, men med hjärtat. Det var aldrig så att jag hade någon pedagog som tränare. Det var väldigt mycket de sa åt mig vad jag skulle göra. Och jag behövde det, för jag var ganska strulig också. Jag var nog inte så lätt med att göra som ungdom.
Du behövde någon som stod och skrek åt
dig? Ja, absolut. Och det blev mina papper. Det var det absolut på min uppväxt. Sen visste de att jag var seriös. De här tränarna. Det var ju aldrig så liksom att jag tog den lätta vägen. Jag smet aldrig undan någonting. För jag levde ju. Min talang i simningen var ju att jag kunde träna hårdare och bättre än alla andra svenska simmare. Som simmade de distanserna som jag gjorde.
Men gick det stick i stäv med dina lagkamrater? Hade de samma behov av den typen av tränare som du hade, eller liksom blev det, var tränarna tvungna att anpassa sin filosofi efter dig mer än dina lagkompisar?
Nej, jag valde ju mina tränare.
Det är så det funkar, i alla fall på den nivån antar
jag
att det är.
Ja, jag tror de flesta faktiskt gör det. Jag valde ju att gå till de ställena där jag visste att jag skulle få duktiga tränare och den typen av tränare som jag behövde.
Du visste vad du behövde?
Ja.
Men som sagt, när du fattade beslutet att köra din sista, var det liksom, blev det någon sån här symbolisk tävling som blev din sista, eller liksom fasades det ut lite?
Ja, jag kom till Neptun 96 och då hade jag bestämt mig för att jag skulle köra mitt OS i Sydney 2000. 98 så fick jag en skada i ryggen och jag var på träningsläger. Jag skulle vara 3 månader på träningsläger bort i Florida för en väldigt duktig tränare där. Och när det här hände så fick jag besked om att det kommer att ta ungefär 2 till 3 månader innan jag kan komma tillbaka till ordentlig träning igen. Och då 98 så var det ett VM som jag simmade, som var del med mot Sydney i OS. Och då förstod jag ganska snabbt att jag kommer inte nå det här VM:et. Och det VM:et var i stort sett behov av att göra för att simma i Sydney.
Så du missade VM?
Jag missade VM på grund av skadan, men det var ju också oförsiktig träning. Så att, ja.
Överansträngning typ? Eller?
Ja, det var det.
Och i och med att du bommade VM så då kände du att du lade OS på?
Ja, precis. Då lade jag åt sidan. Jag fortsatte simma lite oseriöst. Jag simmade kanske, tränade väl 8 gånger i veckan kanske ändå.
Det är oseriöst.
Ja, i simningen om du ska till OS så var det det. I varje fall på de distanserna jag gjorde. Och då började det väl egentligen efter den där skadan på något sätt, så började nu började tackla av lite grann i motivation också. Jag tappade ganska mycket där. Så då åkte jag tillbaka till Stockholm och då började jag jobba i simklubben Neptun också. Parallellt som jag simmade lite grann.
Okej. Blev det problematiskt för dig att ändra mindset, att slå över från en simmares perspektiv till att bli en tränare? Eller blev det någon slags mjuk övergång?
Jag vet ju när jag slutade 100%, alltså, det vill säga att jag slutade gå och träna simning. Och det var någon hösten 98. Då tyckte jag det skulle vara så skönt att jag inte behövde gå till träningarna.
För i ta sovmorgon eller?
Nej, kanske inte sovmorgon, men snarare liksom att jag vet att jag kan göra andra grejer. Jag kan hitta på andra saker. Och i simningen är det så att då tränar du klockan 6 på morgonen och så tränar du klockan 5 på eftermiddagen. Det var inte så att du kunde träna klockan 12 om du ville det. Så det var väldigt bestämda tider. Och då var det väldigt, då öppnades upp, kände jag just då, det här kommer jag ihåg mycket väl. Och då under en månads tid så funkade det. Och sen ruttnade jag på det. Sen tyckte jag att det här var värdelöst. Så då var jag tvungen liksom att se mig om och hitta på lite andra grejer istället.
Och då blev det tränarrollen?
Ja.
När du började som tränare, hämtade du, kopierade du tränare du hade haft tidigare? Liksom med någon slags föreställning över, ja men det här förväntas, så här ska en tränare vara, att du spelade en roll, att du liksom så här, att du blev som ett hopkok av alla tränare du har haft hittills, eller kom du med någonting nytt?
Nej, jag kom ju absolut inte med något nytt. Jag kopierade ju mina tränare för att det jag visste då, jag pluggade ju inte ledarskap, jag pluggade ju inte fysiologi och psykologi eller någonting, jag hade ju ingen kunskap med mig alls, mer än min egen simning egentligen. Min egen erfarenhet. Och det var ju den jag kopierade. Och den blev ju väldigt framgångsrik. Som ungdomstränare var väldigt framgångsrik. Och det tror jag än idag att den var lite mer, jag ska inte säga som diktatur, men peka med hela handen. Ja, absolut. Den var väldigt framgångsrik i Neptun under 5 års tid. Men jag skulle nog gjort lite annorlunda idag. Om jag hade gått in i den och kört den rollen.
Men är det liksom, är det en, det här är ju så jäkligt svårt att svara på, men är det sånt som det kan funka en så att säga en begränsad tid och sen så måste det förnyas?
Det är väl ett sätt. Alltså,
jag antar att det beror också på vilka utövare du får, vilka elever du får och vilka...
Ja, men du vet, man försöker hitta sig själv och likadant i det här i mitt tränarskap skulle jag tro att man försökte hitta någonting... Jag visste ju inte så mycket, men jag var väldigt snabb direkt när jag började som tränare och ledare att vidareutveckla mig. Det vill säga att jag gick mycket kurser och jag har alltid varit nyfiken av mig och läst på olika sätt. Och för att liksom gå vidare och inte fastna i mitt ledarskap. Och, ja, det skulle vara tråkigt nu 20 år senare om jag skulle vara på samma sätt exakt som jag var då.
Men är inte det här lite grann, då har man översatt Luddes... Hur du var då du simmade, du sa att du var väldigt duktig på att träna. Du gav alltid 100% på träningen, du gick verkligen all in. Och om man översätter det till coach Ludde, då var det liksom, nu ska jag vara coach, nu ska jag vara tränare. Så då går du all in och kursar vidareutbildning och då ska du lära dig allt. Är det liksom allt eller inget på något vis? Är det karaktäristiskt för dig då? Eller?
Ja, det skulle jag nu säga. När jag ger mig in i någonting så gör jag det 100%. För mig är det väldigt viktigt att veta vad jag ger mig in i. För att det behöver inte vara att jag behöver hålla med om, till exempel om det är värderingar eller grund själv, privat eller personligt. Men då, det är ett verktyg som man arbetar med.
Alltså ledarskapet?
Ja. Det som till exempel föreningen står för eller ett företag i olika värde, grundvärdeord som man står för. Det måste ju alla följa, inklusive jag som coach. Verkligen jag som coach måste ju vara ett föredöme i det. Och det har jag alltid liksom bett om när jag fått mina nya arbetsgivare. Att jag måste veta vad jag går in i. Och att det finns tydliga mål, vad man jobbar mot. Sen vad det är för mål är inte så viktigt.
Det är hantverket på något sätt. Du gillar hantverket med att vara chef och ledare och coach. Hur ska en, om vi ska titta då på simning till exempel... Hur ska, det här är kanske också en väldigt naiv fråga, men hur ska en bra tränare vara enligt dig?
Det beror helt och hållet på vilken ålder du coachar. Det är det jag tycker är spännande med nu, att jag i mitt egna bolag Coach Ludde så coachar jag i stort sett bara vuxna människor som har ett eget driv. Det är ett sätt att ha ett ledarskap på. och bygga passion. Men coachar du till exempel en 8-åring så behöver du ju ha mycket mer verktyg med dig. De vet ju inte riktigt vad de ska lära sig. Det är lite grann att ja, du måste gå 1-9 först och sen går du gymnasiet och sen kan du börja på universitet. Du kan inte som 8-åring börja på universitetet. Du måste ha vissa grunder med sig. Det är egentligen det man lär sig när man är yngre.
Mm. Och sen så också, det funkar inte riktigt att vara den här diktatoriska skrikstilen kanske om du ska coacha vuxna människor som går dit frivilligt och på något sätt förväntar sig någonting.
Nej.
Då skulle du inte få så många kunder kanske.
Både ja och nej, för jag tror vissa vill ha det. Och det är det som är en balans.
Mm.
Vissa vill ha, de är kanske framgångsrika i sitt i företag de jobbar eller i deras profession. Och de vill bara egentligen komma till den där träningen och säga vad jag ska göra.
Mm, just det.
Medan vissa kommer dit av en annan anledning. Det kan vara för att de tycker det är så trevligt att umgås i grupp.
Mm.
Och kanske idrotten i sig, vad de gör, är inte den viktigaste. Det är snarare liksom bara gruppen. Så att, ja, det är svårt. Det gäller att läsa av i olika grupperingar som man är i.
Ja, det där kommer vi komma in lite mer på.
Mm.
I rollen som tränare, vad gav dig mest, vad var det som motiverade dig där? Var det fortfarande din egen utveckling? Eller kunde du se på det genom dina adepters ögon? Och då, som komplement till den frågan, om du jämför den motivationen du hade som utövare, jämför den motivationen du hade som coach, vad...
Nej, jag tror ju när jag började som coach då i början av 2000-talet, om vi tar den eran när jag var jobbade i 5 år i Neptun som ansvarig för ungdomsverksamheten som blev fantastiskt framgångsrik. Där vi då, bara för att berätta hur framgångsrikt det var inte bara jag som gjorde jobbet. Jag hade ju andra tränare som hjälpte mig också, men jag ledde skutan. Det var att vi var ju dubbelt så bra som de, om du lägger ihop andra och tredje och fjärde och femte klubb totalt poängmässigt, så hade vi dubbelt så mycket poäng som de här tillsammans. Så att det var...
Ganska outstanding.
Ja, det var totalt. Vi kunde vara 6 stycken i en final av 8 i olika åldersklasser. Så det var ju helt... Men det skulle jag snarare säga, det var en sån här manlig ego-boost. Brösta sig fram lite grann, det var ju snarare så... Alltså min upplevelse som, om jag tittar tillbaks på det idag.
Stå hånflina åt de andra tränarna.
Ja, fan vad bra jag är. Det här är jag grym på. Alltså snarare det är inte min drivkraft idag att behöva vara så bra. Det är en annan drivkraft som jag har med mig i mitt ledarskap idag.
Men då var det ganska, som du sa, det var ganska centrerat kring dig. Var det mer än själva de enskilda utsimmarnas? Eller var det, egentligen, det är ju två sidor av samma mynt egentligen, men liksom den här på något sätt otroligt så här klischéartad scen när man så bara den stolta tränaren ser glädjen i sin elevs ögon liksom när de står högst upp på pallen liksom.
Ja, det var ju säkert, det är väl klart att jag blir ju väldigt glad för de som lyckades såklart, de aktiva simmarna, det gör man ju, men det var ju mer intressant för min egen del just då, så att som jag sa liksom att man bröstade upp sig själv lite grann och titta vad bra jag är. Så det var ett sätt att bygga ett självförtroende också.
Är du en tävlingsmänniska?
Inte speciellt, skulle jag säga.
Om
du frågar mig, men frågar du de andra runt omkring så brukar svaret bli att det är, ja, det är jag.
Men varför tycker du inte att du är en tävlingsmänniska?
Nej, för att jag har inte inställningen att man måste vara bäst.
Är det fortfarande att du vill så att säga maxa din egen potential? Du vet din potential, om du inte når upp till den så blir du missnöjd, eller? Nu lägger jag orden i din mun.
Ja, dels på det sättet, men också på själva processen att ta sig till ett mål. För det är det som får dig nå målet. Alltså, dina val du gör under hela den här tiden, om du sett, som jag berättade att jag satt ett mål, jag skulle vara med på OS i Sydney, vilket jag misslyckades med då jag fick en skada, då gjorde jag direkt ett felval. Så jag tränade sönder mig egentligen. Och då skulle jag ju varit smartare i början egentligen. För att läsa av och göra andra val under vissa tider kanske. under den här perioden. För att man så processen är mycket viktigare än själva slutmålet i mina ögon. Så att du kan under den här tiden påverka det, hur bra slutmålet blir.
Men om du tänker tillbaka på det då, såg du det där som ett misslyckande?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Inte ens i din mörkaste stund då?
Nej, jag var mer sugen på att dricka öl och festa lite då.
Men du har inte begravt dig i sådana liksom stora tragedier, att du missade det där VM och du missade med det här OS-et, och tänk, hur skulle ditt liv sett ut om du hade ställt upp i det där OS och så vidare och så vidare?
Nej. Jag fick ju nu möjligheten i OS i Rio att vara med som tränare, och det har ju varit ett stort mål. Så jag har ju varit med på ett OS fast då som på tränarsidan. Men jag är inte den som grottar ner mig. Jag är rätt okomplicerad som person i de lägena.
Gäller det även den här tävlings... Alltså, som coach kan man ju, eller bör man väl också vara en tävlingsmänniska. Men har du samma syn på de du tränar som du har haft för din egen prestation?
I början var det mer så, när jag hade ungdomarna. Och jag kan väl tro, eller tycka också, att idag så behöver man lite mer det jag stod för då. Kanske inte fullt så maxat som jag gick ut och körde mitt ledarskap då. Men idag så är det ju väldigt svårt att vara tränare för ungdomar. Och jag sätter det i parallell också, man får höra, jag har inte själv barn, men tidigare så satt ju till exempel då, när man var en lärare så visste man som lärare att man hade föräldern på sin sida, för att då hade man barnet som hade förmodligen gjort något fel eller man skulle utvecklas in någonting, så det var två stycken som skulle hjälpa barnet. Medan idag så sägs det då tvärtom, att föräldern sitter bredvid barnet mot läraren. Jag har ingen erfarenhet av det själv, men jag kan förstå. Jag tror det är lite likadant i idrotten och ungdomsverksamhet med alla idrott idag. Då ställer de otroliga krav på föreningar och tränare utan att titta på sig själv. Vad man gör själv för att påverka det.
Utan att lägga någon slags värdering i det här, men skulle man, för då skulle man kanske kunna tänka att det blir lite så här för sig då. Nu drar jag på de största växlarna jag har här. Men för svenska simsportens framtid så kan ju det vara ett problem om ungdoms väldigt lovande och begåvade och drivna ungdomar inte... För jag antar att det behövs en ganska stor dos med disciplin och att de ska pushas, och de behöver det här trycket ifrån tränare och coacher. Och om det blir så att... Att man går miste om det, eller?
Ja, det tror jag säkert. Man behöver lära sig det. Och det kan jag väl tycka kanske, om man tittar tillbaka på mig själv. Nu, det har jag inte tänkt på innan. Men jag valde ju hela tiden mina tränare. Och det var för att jag trodde att de passade mig. Eller tyckte de passade mig. Men jag skulle kanske valt egentligen någon annan tränare. Någon av de tränarna jag hade borde jag kanske valt någon annan som utmanade mig på ett annat sätt. Att utvecklas som aktiv simmare. Och det kanske jag skulle ha gjort. Och där kan man titta då på, bor man till exempel som i Stockholmsområdet eller andra Göteborg, Malmö och storstadsområdena i Sverige, så kan du ju faktiskt byta förening. De flesta idrottarna. Och är du inte nöjd med tränarna, men byt förening då.
Men alltså, du kunde välja en coach som du ändå på något sätt hade inom situationstecken ett hatiskt förhållande till. Kunde säga, men jag vill ha den här coachen för att han eller hon är duktig på det här och det här. Men i träningssituationen så kunde du ändå bli irriterad och störa dig på den personen.
Nej, jag störde inte mig på den personen. Nej, inte. Nej, inte alls.
Utan det var... Du var ute efter kunskapen som den personen satt på.
Ja, och den behövde trycka på rätt knappar som fick igång mig. Så att jag inte blev medioker.
Om du hade varit då i en sån här triangeldrama som du nyss pratade om, att det är så här, du och exempelvis då din mamma mot den här tränaren, då skulle du kanske inte ha varit den du är idag, utan då skulle du kanske ha... fått en, så att säga, en mer klenare behandling.
Ja, nej, det tror jag. Det ligger nu mycket i det. Och min mamma var ju aldrig på min sida när det gällde de där grejerna. Hon ställde alltså sig på läraren och på tränarens sida. och utmanade mig och liksom, nu får du skärpa det liksom. Och det lyckades man kanske bra med ibland. Ibland var man inte lika bra på att skärpa sig.
Det är väl också det är svårt, den här balansen mellan piska och morot. För att i ett perfekt sånt här förhållande så ska det inte behövas väldigt lite piska, utan bara att liksom att de positiva motiveringen ska vara tillräckligt liksom, att man ska ha då kunna liksom bygga den här energin framåt, antar jag då.
Ja, men alltså mina tränare var ju ett verktyg, såg jag det som. De ska hjälpa mig att göra mig så bra som möjligt, och då var det snarare liksom att jag tittade utifrån de fysiologiska bitarna, kanske inte de ledarskapmässiga eller hur jag ska på något sätt utvecklas som person. Det var kanske inte därför jag valde dem. Det var att, som du säger, bli så bra som möjligt. Jag ångrar absolut ingenting, för att jag tror snarare liksom att de har utmanat mig så enormt mycket så att jag har kommit med insikt det här själv istället. Jag har gått på minorna några gånger liksom. Jag har ju aldrig varit liksom, min mamma har alltid varit stöttande och mina tränare har alltid varit stöttande och supportat mig, men de har ju satt en nagel i ögat på att nu ska det här göras. Du har ingen val. Do it.
Du jobbar som, eller har jobbat.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Även då som coach åt enskilda utövare också, eller?
Ja.
Alltså när du, jag antar att det var kanske inte dina första coachutdrag, men att du jobbar som coach åt hela lag, men även åt individer. Gör man, hur funkar det? Gör man det parallellt, eller kan du liksom ha, nu jobbar du bara åt han eller hon?
Tänker du när jag var coach med Lisa Nordén?
Exempelvis.
Ja. Men det var väl ett specifikt. Det var ju väldigt annorlunda för henne. Där var ju, tar man henne som ett exempel, så var det hon som lärde mig.
Lisa Nordén är intressant att prata om, eftersom jag då tidigare har intervjuat henne också. Men hur gick det till när du och Lisa fick kontakt med varandra?
Det var, jag jobbade i Järfälla simsällskap i 8 år. Och då hade jag en tränare där som heter Mikael Salberg, som också är triatlet, en duktig triatlet. Och han kände Lisa. Och 2012 då, när hon tog sitt silver och blev världsmästare då, så flyttade hon. Hon valde att egentligen säga upp sitt avtal med sin tränare. Och hon ville flytta hem till Sverige.
Precis, för då var hon, vad heter det, D-Squad eller vad det kallades.
Ja, Darren Smith, D-Squad, ja.
I Australien baserad mestadels
var hon. Ja, precis. Så hon var väl hemma då och då. Men då ville hon hem till Sverige. Hon saknade Sverige, så kom hon hem. Och hon kände han, Micke Salberg då. Och Micke har alltid varit en, tyckte jag, varit en bra tränare. Och både som tränare, som simtränare, men även som head coach i en klubb. Så att han föreslog att hon skulle kontakta mig. Så hon kontaktade mig då hösten 2012. Och ja, så rullade vidare på det då. Så hon kom ner, provsimmade, vi snackade lite grann, tog en fika och sen valde hon då att ha mig som simtränare, som coach där. Ja.
Var det din första triatlet som du coachade?
Ja, det var det. Tillsammans. Jag tror jag hade coachat Micke lite grann innan också. Några gånger, ja.
Lite med vänster hand alltså?
Ja, lite grann så. Vid sidan av.
Du sa att hon lärde dig?
Ja.
På vilka vis då?
Nej, men jag kunde ju inte triathlon överhuvudtaget. Jag visste ju inte hur det funkade med växlingar. Och jag var ju inte där för jag skulle lära henne att växla eller sätta på skorna rätt eller sådana här saker. Vårt sätt vi jobbade på var ju snarare att jag var där för att supporta henne än att träna henne. Så jag var med den här supportande coachen med Lisa egentligen.
Men var det en roll du var bekväm med? Det låter inte som att det var den rollen du hade haft tidigare.
Nej, men då hade jag... Det här var ju 2012. Och
det hade gått ganska många år.
Det hade mellan 2005 till 2012. Som jag sa innan det så hade jag hade ett jobb i 8 år i Järfälla simsällskap. Där jag byggde upp en förening och man blev... då var jag inte bara simtränare, då hade jag andra ansvar i föreningen också. Så då fick man vara lite mer kanske diplomatisk. Och jag valde, jag gjorde ett aktivt val. Jag vet ju hur jag var i Järfälla simsällskap också. Jag var väldigt stark på vad vi skulle göra, vad som var bäst. Och Järfälla simsällskap, det var som jag sa innan när vi började prata, att jag frågade dem vad de ville nå. Vad var målsättningen? De skulle vara en topp 10-klubb i Sverige. Och då sa jag till han som var ordförande, vet du vad det innebär? Ja, det vet jag. Och så försökte jag få han att säga vad det... Han visste inte vad det var. För han visste inte vad det krävdes. Så när vi gick in i Järfälla simsällskap, så som var en sån här familjeförening, inget fel på det. Nej. Och det var väldigt mysigt och trevligt och en bit utanför Stockholm och ja, man kom och gick lite grann hur man skulle träna och ja, det var lite så här, man skötte sig själv liksom. Men det går inte om vi ska vara en topp 10-förening i Sverige. Från att vi var, jag skulle tro att kanske var runt 100:e klubb i Sverige då, till att 7 år senare så var vi topp 10. Så det tog 7 år att bygga upp det där. Och då har man ju liksom under den tiden förutvecklats både som tränare men också headcoach. Det var första gången jag var ansvarig egentligen för en hel föreningsutveckling. Och man fick se liksom en hela... På 7 år så hinner det ju hända ganska mycket i en simmars karriär.
Mm. Om man ska komma tillbaka till det här med simning och triathlon. Mm. Vad finns det för kulturskillnader mellan simning och triathlon skulle du säga?
Det som är plus i triathlon tycker jag är att det finns en inre driv hos triathleterna. De har valt att vara triathlet. Nu pratar jag om elit. Jag pratar inte om motionärer. Jag pratar om elit som Lisa eller landslags triathleter. De kanske börjar bli triathleter när de är 17, 18, 19, 20 år gamla liksom rent i huvudet. En simmare blir egentligen det mycket tidigare. Du blir en simmare när du kanske är 13, 14, 15 år. Då är inte du utvecklad.
Just det.
Så det blir en skillnad och det tror jag är simningens utmaning, att få ett ägandeskap hos simmarna tidigare. Så att vi måste utveckla dem så att de har den inre drivkraften när de är 20 år. En simmare är oftast rätt bortskämd och bortklämad. För de är så vana att bli omhuldade av tränaren och sådär. Medan en triatlet är inte alls på samma sätt. De har en tuff vardag. Du ska göra 3 timmar trainer, liksom, vad det nu passet är. Ja, de sitter och gör det. En simmare skulle ju inte göra ett simpass på 3 timmar själv. För det är 2 helt olika världar. Och jag tror det finns väldigt mycket att lära av varandra.
Hur såg arbetet ut med Lisa?
Initialt så var jag ju hennes simtränare under 2 års tid. Då jobbade jag i Stockholmspolisen som elittränare där. När hon var hemma så simmade hon med mig. Och jobbade tillsammans med Ruby McRae som var hennes...
Som jag också har intervjuat faktiskt.
Ja, just det. Mm. Ja, Urban Tribes. Han var väl inne en kortis där i början som hennes löptränare då, eller hade generella upplägget med allting. Sen valde hon ju att gå till en annan coach och hon stannade kvar. Jag var kvar som coach i simningen för henne. Hon behövde en head coach inför OS Rio som hon hade då önskat. Och då blev det jag sen som blev head coach inför Rio. Och där var det ju för att jag var den supportande coachen. Det var ju inte att jag skulle komma in med någon... Ja, såklart jag kom in med simdelen, med expertdelen där. Men de andra delarna var ju inte jag involverad i. Det var ju Darren som ägde det helt och hållet.
Men var du... Skulle du säga att du var som någon slags projektledare för hennes träningsprogram helt enkelt? Och se till, ja, att det inte blir för mycket löpning eller för lite cykling eller för mycket cykling? För
nej,
lite.
Inte, jag var projektledare, absolut. Snarare liksom projektledare att jag jobbade för SOK och Svenska Triathlonförbundet.
Ah, okej. Okay. Det var Lisa. Kontaktytan där.
Ja, däremellan. Mm. Så att inte Lisa var den som drog i spakarna. Allt ifrån bokade resor till möten med SOK eller budgetplan eller kontakten med Darren, mellan Darren som tränare till SOK. Snarare liksom en koordinator där.
Du sa att simmare och triatleter har mycket att lära varandra egentligen. Hur skulle du vilja se den samverkan, det utbytet?
Nu sitter jag ju som sportchef i Neptun och då har ju i våran elitverksamhet där simmar Lisa idag. Och Amanda Bolin simmar också där. Som är också väldigt duktig triatlet. Så ta in duktiga elittriatleter i vår elitverksamhet. För att då är såklart att triatleterna får ju en bra träning. Tränarledd träning i simning. De får någon struktur på det. Och sen så då vinner ju simmarna då och tränarna, vi får lite mer driv, en annan kärlek till idrotten.
Som tränare, om du ska som simtränare träna en triatlet, och det här var någonting som också som jag aldrig hade tänkt på men som slog mig när vi tog den här fikan för några veckor sedan, att det kan ju vara istället för, då kan det ju vara så att det går från att istället tänka att den här simmaren ska vara först i mål i simning, kan det gå till att den här simmaren ska inte alls vara först upp, utan den här simmaren ska ha simningen som typ uppvärmningspass eller ligga på foten och ligga liksom och drafta istället.
Mm.
Hur funkar det? Är det svårt för en simcoach att se detta? För då måste du även kunna jättemycket om motståndet liksom.
För min del var det ju, jag började 2012 med Lisa där, eller 13 kan man egentligen säga, det var januari 13. Så vi jobbade ju 3,5 år tillsammans innan OS i Rio. Och då skulle jag, i början så tänkte jag så här, hur svårt kan det vara att simma snabbare liksom? För jag tänkte som en simtränare. Sen ju fler jag träffade som höll på med triathlon, dels Darren då, hennes coach, men många andra som jag träffat inom triathlon som man ödmjukt lyssnar på. Då förstår man ju rätt snabbt att det handlar ju inte om att vara först upp ur vattnet liksom. Och på vilket sätt ska du träna simträningen för att du ska göra det så lätt som möjligt för att kunna ha cyklingen och löpningen som ditt starka vapen. Det finns ju, skulle jag gå tillbaka så skulle jag ändra saker sista, eller föreslå andra saker till Darren och Lisa som skulle kunna gjort hennes OS-lopp lite annorlunda.
Men kan det vara som så att eller det utgår jag i och för sig från att det är att man går ner på fysiologiskt plan också, att du ska ha en annan fördelning mellan hur du arbetar med armar kontra ben mot en vanlig simmare, eftersom efter simningen så kommer du inte använda armar utan då kommer du gå upp och jobba med benen både i cykling och sen i löpning.
Mm. Ja, men så är det.
Skiljer det så mycket ett sånt en triatlet sim mot att en simmare simteknik?
Det beror lite grann på om du har en våtdräkt på dig eller inte också.
Det är det också.
Så just att en triatlet kan du...
Just det.
Så vi visste ju i OS i Rio rätt säkert att det inte skulle vara med våtdräkt. Så att det var ju fokus att bli bra utan våtdräkt.
För det är temperatur.
Ja, precis. Ja, så där blir du mer likt simmar. Upplägget egentligen. Men det vet man ju aldrig heller. Man vet ju inte hur vågorna slår eller från vilket håll det blåser eller om det är högvatten eller lågvatten. Och det är massa sånt där som blir väldigt, väldigt intressant att lära sig. För det tänker man inte som bassängsimtränare. Då har man inte ens tänkt att komma vågor. Det är ju inte intressant.
Men det måste vara väldigt kul att komma in och ägna hela ditt liv åt bassäng och och kakel och klor att kunna liksom komma in och verkligen sätta in i någonting helt nytt.
Eller? Ja, och ändå ha tryggheten att man kan det här med simningen. Så att det var ett sätt att utveckla. Och det har ju gjort mig själv lite mer ödmjuk också. Kanske inte så att man kan allt hela tiden, att man lyssnar på andra. Det finns andra människor som är rätt duktiga också. Så det blir ju väldigt utvecklande på många sätt. Och det utmanar ju också ledarskapet, eftersom jag kunde ju inte, kan ju inte än idag triathlon som en elittränare i triathlon kan. Då måste man bara vara ödmjuk och lyssna. Och speciellt också när man jobbade med Lisa eller de andra triathleterna. Man får lyssna av dem mycket, mycket, mycket mer. En simmare hade du snabbt kunnat ha ett svar på. Och det är kanske det som är problemet för simningen egentligen. Att vi simtränare ger svaren snabbt. Vi låter inte simmaren komma med lösningen själv.
Mm.
Medan en triatlet har fler lösningar själv.
Måste vara väldigt lösningsorienterad också, ja. Eftersom det är mer utelämnat till slumpen.
Ja, och sen är det ju massor med de här Garmin-klockorna och sånt där. Det blir ju väldigt datastyrt. All dataanalys och sånt där som du får via watt på cykeln eller om det är pace i löpning eller vad det nu är för någonting. Det är väldigt... där tror jag man kan bli lite för mycket vetenskapligt innan man glömmer bort att coacha personen också. Så det finns ju väldigt mycket att ta på. Det är väldigt intressant.
Mitt roligaste triathlon-skämt som jag hört är att triathlon består av 6 grenar som är simning, cykling, löpning, växling, shopping och dåliga ursäkter.
Shopping.
Kanske den viktigaste grenen för många. Kanske inte för eliten, men för...
Nej.
Elitmotionärerna.
Faktiskt, någonting som simningen kan ta med väldigt mycket är att triathleter då, de är mycket mer självgående på det sättet att de ställer inte de kraven på klubbarna. En simmare ställer väldigt höga krav på förbund eller föreningar. Men en triatlet ställer ju inte de kraven alls. De har ju oftast egna sponsorer. De tvingas på olika sätt att synas i massmedia eller på sociala medier. De blir ju liksom på något sätt de utvecklar sin eget varumärke. Det gör inte en simmare alls.
Nej.
Det kanske är Sara Sjöström eller Michelle Coleman. De har ju agenter, men det är ju... Simmare, de bara väntar på att det ska trilla någonting knät på dem. Ungefär. Medan en triatlet tar för sig mycket mer.
Ja, och just att sporten är väldigt, som jag var inne på, att man måste vara väldigt lösningsorienterad. Och det slår mig nu. Jag tror att det var faktiskt Lisa som berättade. När jag intervjuade henne så berättade hon om, det var säkert Darren som kunde göra sådana grejer att när de hade en tävlings... en träningstävling för gruppen, så kunde han liksom förlägga växlingen till typ en marknadsplats där det var massa folk, och han kunde vid växlingen så att kanske ha tagit och gick chillade han dit och plockade undan en utav skorna från varje person liksom, så att de inte låg, så att när man kommer dit att man hela tiden är beredd att
så gjorde ju till exempel Therese Alshammar simmade i Tyskland då precis innan Sydney i OS, vilket var väldigt framgångsrikt för henne. Och hennes tränare där gjorde ju egentligen på samma sätt, att de skulle åka från, jag kommer inte ihåg vad det var, men de skulle åka från A till B och så skulle de tävla på B. Men då körde han fel, så att de inte hann med uppvärmningen. Så de var tvungna liksom att hoppa i och göra sitt race utan att ha gjort sin insimning, för att det är någonting som skulle kunna hända. Så att man utmanar ju atleter på olika sätt.
Det är otroligt intressant.
Mm.
Är det en svår balansgång mellan, som exempelvis då, i din roll som Lisas tränare eller en annan elitsimmare eller elitutövare? Är det svårt att balansera mellan den här, att vara en support, kanske lite en positiv liksom, heja, bra jobbat, med att vara den här, peka med hela handen och verkligen bara, nej, du är fel, du måste liksom vara lite åt diktatorhållet. För jag antar att det borde väl behövas lite både och, va? Eller?
Jag skulle säga nej. För att det är väl det kravet som alltid ställs på oss människor, att läsa av i olika situationer och olika människor. Så att det är väl någonting som man kanske inte jämt lyckas. Jag säger inte att jag alltid gör det bra eller misslyckas, men det spelar egentligen ingen roll. om du går och beställer någon typ av McDonald's eller något, så ska du vara en trevlig person. Och sen så kanske du blir förbannad sen liksom för att det tar lång tid för att du inte får maten. Då kanske du blir lite mer, ja men här, sträck på er, ordning nu, jag vill ha min mat. Så att, jag vet inte, nej, jag tycker inte det är så svårt. Det, är bara
som, det handlar om förväntningar kanske också?
Ja,
vad man har för...
det är snarare, ja. Men det är klart man utvecklar det här. Jag kanske inte skulle svarat så för 10 år sedan, men idag skulle jag svara så.
Är det svårt att gå in, har man något slags möte innan den här personen presenterar sig och säger att bara så du vet, jag kommer behöva, i de här situationerna har jag en tendens att reagera på det här och det här sättet, och då vill jag att du ska agera så här mot mig. Jag vill att, för jag vet att jag kan vara gnällig och kritisera mig själv, och i den situationen så vill jag att du ska vara hård mot mig och göra sig och så. Att man har något slags nästan kontraktskrivning, att man vet. Ja, eller?
Alltså, egentligen har jag ju bara coachat en person. Och
okay.
Om du tänker så, när jag coachade Lisa så var det ju ett sätt vi jobbade tillsammans som växte fram under 3,5 år. Hon lärde känna mig, jag lärde känna henne och vi hittade ett sätt att jobba tillsammans. Medan du är simtränare så har du en grupp oftast. Du, även om du kanske har en grupp som är 10 så har du ju ändå en grupp. Det är olika sätt att coacha på, olika, ja.
Nu har du, som du redan har berättat, du är ju vidareutbildat dig ganska, eller väldigt mycket inom just ledarskap. Finns det stora likhetstecken mellan att vara ledare inom idrott och sport, den typen av prestation, och vara ledare inom exempelvis näringsliv på företag?
Jag var faktiskt på en utbildning nu, det här, första delen av året, och jag har gått 4 dagar med utvecklande ledarskap på Mercury International. Och då var det ju inte alls riktat mot idrotten. Så då var det ju chefer inom näringslivet, i företagsvärlden. Både ja och nej, om jag ska svara så. För det är där jag kommer ifrån, det här med bakgrund. Men vissa grejer där tyckte jag var väldigt novisa saker som jag satt och diskuterade. Samtidigt som jag som har varit i idrotten så mycket kanske inte hamnar i de situationerna som en chef i näringslivet hamnar i. Så att det är väldigt mycket lika egentligen.
Det är bara tillbaka till det här att se på ledarskapet som ett hantverk liksom.
Ja, precis. Och man utmanas ju i situationer också. Så att om jag skulle hantera en situation i idrotten så skulle jag känna mig bekväm med det. Men jag skulle gå in i näringslivet så kanske jag inte skulle vara lika bekväm i början för man har fått en erfarenhet i det.
En annan intressant parallell som kommer föra in oss på nästa sidospår, det är att i just den här situationen när du går den här typen av utbildningar tillsammans med ledare och chefer inom näringsliv, det är ju en intressant parallell med, om man ska titta på utövare, i alla fall om vi ska utgå från lilla bubblan i Stockholm, om man ska titta på vilka som de senaste 5 åren har gått in och satsat väldigt mycket på exempelvis triathlon, cykling, simning, löpning också till viss del. Så det har ju blivit den här typen av prestationer har ju blivit väldigt mycket statusmarkörer inom en viss typ av människor i de här företagen.
Ju dyrare cykel desto bättre.
Lite så. Ja. Är det sant? Är det bara en fördom eller är det mycket sånt?
Jag skulle säga att det finns väldigt mycket sånt i min erfarenhet. Men sen är det ju, träffar du, alltså, de här personerna som är på det sättet och väldigt prestationsinriktade, det är väldigt trevliga människor också. Så att de försöker väl bara hitta någonting som de går igång på.
Ja.
De har kanske lyckats på något sätt inom sitt företagande och så vill de gå igång på något nytt. Och då är det kanske en cykel.
Och jag menade ju inte heller det som någonting negativt. Det kan kanske låta lite så här fördomsfullt åt det negativa hållet, men inte riktigt. Det är inte så jag menar då.
Mm.
Utan, men om något skulle kunna vara negativt med det, att, och det tror jag också att vi pratade om tidigare, att det tyvärr för en del människor kanske har en tendens att de tar med sig de här ganska högt, eller ibland väldigt högt ställda kraven på sig själv som har följt med dem från utbildning, universitet, högskola, jobb, karriär, och sen så börjar de med en sån här idrott och som kräver ganska mycket tid för att de ska nå de här kraven, för att de jämför sig med kollegor och de vill liksom få de här, nå de här målen, så att de här, den här prestationen och de här kraven på prestation som de ställer på sig själva, det tar aldrig slut. Och när de går från jobbet till klubben och träningen, då fortsätter bara det, dock i en annan kostym. Är det någonting som ett rejält problem och problem, men är det
jag tror delvis är det ett problem. Jag tror man ska säga upp med det där. Man pratar ju mycket om man går in i väggen, och det är inte alltid sunt att ha ett sånt förhållande till idrotten också. För idrotten borde snarare vara någonting som avlastar, och man får kanske utlopp från den fysiska ansträngningen och som då kanske lägger den psykiska lite lättare i sådana fall. Att man... Men det är svårt att säga, för att många människor är ju liksom så enormt prestationsinriktade, och det de vill vara bäst i allt. Och jag för min del så tycker inte jag att man behöver vara bäst i allt. Det är snarare att man ska ha ett sunt förhållningssätt till det man gör.
Och jämföra sig kanske med rätt saker, och kanske jämföra sig med sina egna mål istället för någon annans mål. Mm. Och sen så rent krasst, jag menar, att röra sig, att gå ifrån ett stressigt jobb bakom ett skrivbord till prestera fysiskt under några timmar, det är ju positivt oavsett. Liksom. Så det skjuter väl på den här utbrändheten.
Men sen, jag kan ta mig själv som ett exempel som jag tror att många känner igen sig, eller en del känner igen sig. Det är att när jag 2011 så vägde jag 95 kilo. Och idag väger jag 73 kanske, så 22 kilo mindre. I varje fall då tänkte jag, måste jag göra någonting åt det här. Så jag började springa, alltså bara för att gå ner i vikt och börja äta rätt och sådär. Egentligen mer än det skulle jag inte behöva göra. Men sen blev det ju då när jag kom in i det här med triathlonsvängen, så bara, vad kul, jag köpte en cykel. Jag gillar att köra mountainbike, så köpte en mountainbike. Och sen så bara, eftersom jag började med springa så gick, alltså det var inte så att jag var bra på det, men jag kanske skulle gjort liksom, jag gjorde 1,24 på en halv mara. Vad vet jag, Mara kanske ska hamna någonstans på 3 då. Alltså det är ju inte dåligt, men det är ju inte jättebra heller liksom. Men då blir det så i varje fall att man fan luras in i det där själv, prestationen. Så man skulle vara med och tävla här och var, och det blir liksom mycket mer av den. Det var väldigt bra för mitt varumärke och mitt bolag att jag syntes. Men för mig själv egentligen så är det helt ointressant tycker jag. Men det var nyttigt att synas. Men det jag tror händer många, det är att man är kanske lite överviktig. Och så går man ner i vikt och så får man en bättre självkänsla och så känner man att man blev duktig på någonting och så rullar det vidare. Sen helt plötsligt står du där med 100 000 kronor cykel och du ska köra i någon triathlon-tävling i Dubai eller var du är någonstans. Och vägen dit är så enormt, det krävs enormt mycket tid att lägga ner.
Men kommer du i kontakt med de som i din roll som coach? Coachar du människor som lägger sina pengar och sin fritid på att exempelvis, ja men jag vill kvala in till Ironman Kona till exempel.
Ja, men det gör jag. Eller, ja, det kan ju vara, men vissa vill bli bättre bara. Alltså, ja, lära sig bättre simteknik och sådär. Det gör jag i mitt bolag. Det är en del av det jag gör på vinterhalvåret. Det är ju privat coachingen egentligen. Man träffas kanske varannan vecka och sen skriver jag simprogrammen, så att det finns liksom en progression och röd tråd i träningen.
För inom ditt företag, är du där duktig på att hitta balansen mellan upplevelse och prestation?
Jag försöker att coacha på det sättet. Svårigheten är ju förväntningarna som kunderna eller klienterna kommer in med. De kanske kommer till mig och säger, men jag tar 6 lektioner och sen ska jag lära mig simma frisim och då kan jag simma som Sara Sjöström. Det blir det inte på 6 timmars träning riktigt. Men kommer man in lite mer fri liksom, i sin syn på det och bara vill bli bättre och tycker det är kul att vara i miljön och sånt där, så då är det lättare att nå sina mål också. Så att jag möter nog båda delarna av kunder.
Men hur ser din verksamhet ut idag?
Ja, men jag kan säga från maj till september så kör vi öppet vatten. Simning. Då kör vi i Stockholm så har vi 4 olika platser. Vi kör ut i Täby, vi kör i Älvsjö och vi kör i Nacka och så ska vi köra i Djurgårdsbrunn nu i sommar också. Så det blir på 4 ställen. Det börjar i slutet av maj och så kör vi då hela sommaren. Sen så kan man säga...
Och det riktar sig, den kakebiten riktar sig mot vem liksom?
Ja, nej, men det är ju egentligen triatlet som de som ska simma kanske barns på simningen eller ridda fjällsimning.
Och vilken nivå?
Egentligen alla i olika nivåer.
Men det är uteslutande frisimkron?
Ja, det är bara krav. Det är bara krav. Och många tycker det är väldigt bra att komma till det för att man kanske är ovan att simma i öppet vatten och det är lite mörkt och det är kanske någon som ligger och kittlar in på fötterna och man är inte riktigt van vid det. På det här sättet då man träffas i grupp, och det tycker jag är det bästa med de här träningarna, att man får faktiskt träna i grupp som det kommer att vara på tävling sen när man simmar många. Och då behöver man ha olika skills för att klara av liksom i olika situationer. Då.
Det är ju någonting också som jag tänkte på när att coacha en triatlet, att det kan ju stundtals vara riktigt ruft i vattnet när det är mycket folk. Och sen så ifall det är vanspråsimning, riddarfjärdssimning eller ifall det är OS i triathlon, så det kan väl vara riktigt gå tufft till ibland, va?
Ja, det kan det verkligen. Lisa fick ju hjärnskakning i bojerunning i Yokohama för 1,5 år sedan. Så att där kan det gå rough till. Men sen kan det vara andra omständigheter också. Det kan ju komma en våg som egentligen man dras med i, och så åker man in i gruppen och åker runt där inne. Så att, ja, men man får ju vara lite hårdhudad om man håller på.
Men det är lite sådana moment som du kan blanda in.
Ja.
I coachningen i dina
öppetsvatten. Det kan vara liksom att man snor glasögonen innan så man får simma utan simglasögon. Kan det vara. Bara för att, vad händer om du tappar dina simglasögon?
Mm.
Måste du kunna simma utan. Du kanske inte vill lägga dig simma bröstsim hela vägen. Då får du söka, om du simmar bra frisim så går det ju snabbast. Så då får man ju köra utan simglasögon. Ja, men det är olika sätt.
Mm.
Simma i grupp är ju väldigt nyttigt i varje fall.
Mm.
Och kul. Och simma
grupp. Kul. Mm. Det är sommarmomentet.
Mm.
Och då det finns roliga bilder, men när man tittar på då har någon filmklipp uppe och bildmaterial och så, det ser ut som du står, du sitter eller står på en SUP-bräda, det ser ut som du står och dirigerar ett gäng med så här färgglada badmössor lite så här, och simmar i åttor omkring det. Så där.
Ja, det var väl en sak som jag försökte ta med mig. Jag tyckte det var svårt i början att nå simmarna, eller de som är med på träningarna, om man står på en brygga och coachar. Så jag funderade några varv på hur kan jag nå ut bättre. Så då var det ju bättre att jag kom till de aktiva simmarna än att de kom till mig.
Du har en flyttbar poolkant helt enkelt.
Ja, så jag åker runt där på en SUP. Nu gör jag väl en 8 timmar i veckan, så det blir ganska bra träning också. Ja.
Men vintertid då? Du coachade även coachade grupp där också? Eller?
Nej, jag kör inga grupper direkt. Företag hyr in mig, så jag kör företag. Då kör jag grupper. Men annars kör jag bara individer egentligen. Så att individuell coaching. Och då, ett program brukar vara i 12 veckor. Ungefär 3 månader. Man kommer till mig, vi träffas. Vi gör några tester för att mäta av var man befinner sig just då. Också ett sätt för mig att kunna styra träningen efter de här testerna. Och sen träffas vi kanske varannan var tredje vecka i bassängen. Och tittar igenom teknik eller kör en viss serie som kanske är återkommande. Så kan det lättare att se vad som händer tekniskt när man blir trött. Skickar du ett mejl och har kommunikation den vägen, så jag ser ju inte vad som händer tekniskt om du blir trött. Men det gör man om man träffas på bassäng och följer upp.
Ja, och då kommer vi också in på ett litet moment som är intressant att prata om, som vi pratade om på vår planeringsfika. Det här med exempelvis att kunna filma din klient.
Mm.
Som du, i Stockholm finns det ett ställe där du kan göra det på, men det finns vissa problem. Och det finns ju vissa problem med eller en mängd problem med bassängssituationen i åtminstone Stockholm. Det är väl kanske samma med alla större städer i Sverige. Hur kan du beskriva din vardag, hur det kan se ut?
Alltså för simklubbar så är det ju jättelånga köer. För barn som vill lära sig simma, eller de som vill simma, eller de som är elitsimmare. Det finns väldigt begränsat med plats. Samma sak gäller ju allmänheten. Det vet ju alla som har gått ner på Eriksdalsbadet vid fel tidpunkt. Då är det ju kaos där nere. Det är för mycket fight. Alltså det. Visserligen liknar det ju ganska mycket ett öppet vattensimning, så det är en fördel på banan då. Men det är vissa som inte gillar det. Och det är väldigt tufft. Och de flesta vill ju simma på morgonen eller på kvällen Och då när de flesta vill simma så blir det ju väldigt mycket folk. Så det är ganska lugnt på dagarna, men då jobbar ju vuxna människor oftast. Eller? Så när det gäller filmningen så får man inte filma i Stockholm kommuns simanläggningar eller länsstinget som de äger. Som är Stadsbadet, så får man inte filma eller fota om inte man har tillstånd. Men går du till Medley så frågar man lite snällt så brukar det funka bättre.
Mm. För då kan du ha en kamera som du bara sätter på... Ja, typ som en GoPro-kamera som du bara...
Ja, då sätter man det. Jag håller den i handen egentligen. Mm. Så det är ganska, då kan man filma under vattnet och det är ju egentligen det man vill se också. Ovanför vattnet är inte alltid lika intressant. Det är mer vad som händer under vattnet.
Jag tror att det var du som berättade om att det ibland att folk boende i Stockholm åker och bokar bassänger ganska långt utanför Stockholm och mer eller mer åker och pendlar ibland för vissa träningspass, eller?
Ja, jag har sett sådana. Ja, det finns många som gör på det sättet och kanske åker iväg en helg. Jag åker till Åland till exempel, eller jag åker till Eskilstuna, har vi ett simläge och sådär. Det är mycket mer lättillgängligt. Mycket lätt.
Men hur ser det ut liksom? För jag menar, som sagt, du jobbar ju även inom Neptun. Det känns ju som ett jätteproblem. Och, vad görs och liksom, vad behövs göras och vad... Finns det några planer på nya bassänger? Och...
Ja, alltså det som är största problemet i Stockholm nu det är att man har ju tre simhallar som är nerstängda. GH-badet, Forsgrenska och Åkeshov. De är nerstängda. Det innebär ju att det blir mycket mer folk på de andra baden som är öppna. Så om 2-3 år så blir det väl lite mer utspritt i sådana fall.
För de är stängda på grund av renovering?
Renovering, ja. Mm. Så de öppnas igenom 2-3 år. Mm. Och... Men det som diskuteras är att sätta tält över 50 meters bassängen på utebassängen på Eriksdalsbadet.
Jag hörde att det är en sån diskussion som har funnits i typ 10 år.
Mm, den har funnits längre än det kan jag berätta. Men jag har ju sett, eftersom jag sitter i Neptun, så ser man lite att det verkar vara mer på gång än vad det har varit på länge. Mm. När det gäller det i varje fall. Så vi hoppas att det kan komma. Ja, det skulle vara jättebra för alla.
Om man zoomar ut lite och ser på simning... Ja, dels simning rent generellt men även så här simning i öppet vatten, för det känns ju också som, jag vet inte om det är bara att jag har huskyglasögonen på mig, men det känns ju som att det är något som ökar väldigt mycket nu med swimrun och så vidare. Det är väldigt många som får upp ögonen för det. Om du sätter upp fingret i luften, vad ser du just nu omkring det och vad ser du i framtiden om man ska prata trender om simning?
Det man skulle vilja ha det är ju att ska man säga inte stänga ner, men att simhallar organiserar banorna på ett bättre sätt så att det finns väldigt tydliga banor för bröstsim till exempel, och tydliga banor för snabbt frisim. Och vad innebär snabbt frisim eller crawl? Vad innebär det? För mig är det en helt annan sak än vad det kanske är för dig. Det ser man ju på de här banorna på Eriksdalsbadet. Det är väldigt stort
är det oftast, missförstånd. I Riksdagsbadet är det oftast det är två krålbanor, en för där det bara står krål och en står på snabbbanan. Typ.
Mm. Ja, precis. Men, så att man kanske inte borde ha lek under vissa tider i de här bassängerna. Så att det jag ser framför mig egentligen, det kommer inte minska tror jag det här. Alltså hälsan blir ju mer och mer stillasittande. Och simning i sig är ju väldigt en mjuk och härlig idrott att göra. Det är svårt att bli skadad på den. Så när man har lärt sig simma så kan man simma ganska länge. Och därför är simningen en bra för hälsan och en bra idrott att komma in i. Och plus då att som swimrun, det tror jag säkerligen kommer fortsätta växa. Och uppenbartesimning kommer säkert ligga kvar. Och triathlon ligger säkert kvar. Jag vet inte, jag kan inga siffror nu, men det lär inte minska över tid. Så att, nej.
Och då känns det som det är viktigt för, om man ska prata om en folkrörelse så är det viktigt att exempelvis det blir en uppbackning från kommuner. Och,
ja. Så att... ja, sen så skulle jag nog säga också att du behöver kanske vara lite tydligare ramar kring vilka som ska använda de här banorna. Mm. För tittar man på, jag vet ju hur det funkar i triathlonföreningar, de tar inte emot ungdomar direkt. De är inte öppna för ungdomar för att då är det tar ju faktiskt plats för vuxna. Och då blir det konkurrens om bassängbanor till exempel och tränare.
Om man befinna sig precis i början av någon slags öppet vatten, passion för öppet vattensimning? Eller är väldigt nyfiken. Vad har du för råd att ge oavsett var man bor i Sverige? Liksom, vad ska man börja? Vad ska man tänka på? Varför ska man inte börja höll på sig? Eller hur kan du pusha någon?
Alltså först och främst är det väldigt bra att använda sig av innesäsongen för att lära sig simma bättre crawl. Alltså rent tekniskt. Sen så fort man kan komma ut så finns det mycket mer valmöjligheter. Men det som är viktigt där, det är att leta upp och träna med andra. Och att man kanske får tips av andra. Och att man kan träna det. Det behöver inte vara att man simmar med någon som erbjuder. Det kan vara på Hellasgården till exempel, där man bara träffas och så träffar man massa likasinnade där, så man delar med sig. Och det är väldigt trevlig miljö också att hamna i.
Så tar man en kanelbulle efteråt. Mm.
Hellre det än att YouTubea fram allting. Mm.
Våga vara social.
Ja, och det tror jag faktiskt är väldigt bra också för den. Om man pratar både öppet vatten och triathlon och swimrun, det verkar väldigt familjärt, trevligt. Det är en skön miljö att vara i.
När är det som bäst för dig då, ditt jobb? En solig sommarmorgon i juni eller någonting? Eller är det då det är som bäst? Ja. När du sitter och går upp på SUP-brädan och myser över
med alla... Ja, faktiskt. I Järla sjön i Nacka.
Dirigerar alla ja. Badmössor.
Någon gång då och då så tar jag dit någon som bjuder på kaffe. Om det är en solig dag, solen ligger rakt på, man har ska precis hoppa i kanske, eller man är precis färdig och man har den här sociala biten, stå och snacka lite innan då. Lite pirr i magen för att det som ska komma i träningen, eller man har kanske redan genomfört det. Kunna vara med där ute och bara se glädjen hos de här som är med och simmar. Och, alltså de bara lyser upp. Det är så härligt att vara ute i naturen.
Men har naturen vunnit över kloret nu för dig, eller?
Ja, för mig har det nu gjort det. Som tränare skulle jag säga. Ja, just nu är det mer naturen klar. Mm.
Jag hade inget mer än så. Har du någonting du vill tillägga? Några ord på vägen för en nyfiken simmare?
Mm. Nej, men ha kul där ute. Gör inte så stor grej av allting. Ha kul och njut och gör det i lagom portion så att du har ett allsidigt och fint, härligt liv.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Tack för att du kom.
Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club Åre. Den produceras av Husky Productions och musiken görs av Joel Mull.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.